en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Varmt välkomna till Sportbladets Premier League-podd. Makoto Asahara heter jag som rattar det här avsnittet. Och med mig i studion Samuel Abrahamsson, till att börja med, välkommen in.
Tack.
Och Frida Fagerlund på länk från London. Hur står det till, Frida?
Jo tack, det är bra. Det kommer bli ett kortare avsnitt för min del idag. Så jag känner att jag är lite stressad, men jag ska försöka att tänka bort det.
Ja, det är vi också, för det var ju tekniskt strul dessutom som det alltid blir precis när man just har tidspress. Men utan att gå in på det för mycket så går vi rakt på matcherna tycker jag istället. Och då börjar vi på Craven Cottage, säger jag. Frida, det var på plats. Arsenal som tar tre nya viktiga poäng i jakten på titeln.
Ja, nej, men precis. Gud, nu känner jag, nu måste jag verkligen ta ett djupt andetag och bara komma in i poddstämning. Annars blir inte det här så särskilt trevligt att lyssna på. Men absolut, jag tyckte väl lite grann att efter alla de här sena segermålen så var det väl uppfriskande för Arsenal-supporterna att inte behöva slita sitt hår av nerver i slutminuterna, utan att Arsenal kliver in här på Craven Cottage och sen så avgör de i stort sett matchen redan under första halvlek. Jag tyckte att det påminde lite, jag vet inte om Samuel håller med mig, men jag tyckte att det påminde lite om Wengers glansdagar. Lite det här att när Arsenal avgjorde en match under första halvleken och sen så spelade de bara av resten i stort sett. Jag menar, Mikel Arteta roterade ju en hel del. Mot slutet, vi fick ju även se Gabriel Jesus som hade bud på ett mål. Men det är väl slående också att vi inte har saknat, eller var klart att vi har saknat Gabriel Jesus, men Arsenal har ju inte riktigt saknat honom så mycket som man befarade. Alltså först i det här att Eddie Nketiah tog en del ansvar, men också att Leandro Trossard har klivit in och på något sätt bara personifierar Arsenal. Alltså hans spelstil passar väldigt bra in. Alltså vi har pratat om att han har lyft Martinelli, och det är inte bara Martinelli han lyfter med sitt spel, utan han kompletterar hela laget med sitt lugn med bollen. Jag menar, tre assist under första halvleken där, det var imponerande. Så jag tyckte att han förtjänade att utses till man of the match. Så att en första halvlek som var väldigt, väldigt bra från Arsenals sida, och där vi såg framförallt 2-0-målet som kändes väldigt mycket Mikel Arteta.
Ja, det kunde ju dessutom varit betydligt mer än 3-0 i paus. Det var ju lägen på både 4:an och 5:an, och ja, sen andra halvlek blev ju mest en transportsträcka. Jag tycker det är oerhört imponerande att de ändå kommer. Tuff bottenmatch mot Fulham, man ska ändå komma ihåg att det är ett Fulham som ligger 7-8 eller någonting, varit jättebra den här säsongen. Det är inget bottenlag. De bara kommer och kör över. Dessutom två dagar efter en tuff bottenmatch nere i Portugal i Europa, där det var betydligt mer svajigt spel än vad det var här. Och ja, sen kunde man lufta bänken lite, Jesus tillbaka, och nu börjar det ju bli lyxproblem för att heta istället vilka han ska spela. Jesus är väl inte redo för 90 minuter ännu såklart, men trots allt den här formen, Martinelli mål igen, ja, Saka petar man inte. Så att, och Vieira tyckte jag var bra i torsdag, så att det är många som vill slåss om den här speltiden nu. Och ja, en perfekt match för Arsenal faktiskt.
Den enda som inte utmanar om en plats i startelvan just nu, det är väl Jakob Kivior som fick startdebutera, eller debutera överlag mot Sporting Lissabon tidigare under veckan. Och han är inte riktigt fullfjädrad än, om man säger så.
Jag var inte ens med i matchtruppen här ju. Så att
nej, det känns som en värvning för framtiden. Är väl känslan där, om inte annat att förberedda. Men som sagt, viktig tre poängare för Arsenal där. Det var lite kul också, tyckte jag, i målprotokollet, att det var ju först Gabriel som gör mål, Och sen då Gabriel Martinelli, så att ändå står Gabriel Martinelli på de två målskyttarna. Det var lite roligt.
Ja. Kanske bara liksom flika in det också, att Fulham var ju, de var ju katastrofalt dåliga under första halvleken. Och det lär ju ha berott till rätt så stor del på att Palinha var avstängd i den här matchen. Jag tror att han i alla fall hade gjort viss skillnad, för att de var ju så sena på alla bollar och lyckades inte alls matcha Arsenals intensitet. Och det var jag ändå lite förvånad över, med eller utan Palinha, att de inte lyckades stå upp bättre.
Som sagt, ändå Arsenal som vinner den här matchen med 3-0 och då håller avståndet uppe i toppen. Ett lag som inte är lika vana vid att vinna på sista tiden eller inte sett lika starkt ut är ju Tottenham, där det har stormat en del med tanke på Antonio Contes uttalanden och diskussionen om han ska vara kvar eller inte, men också då efter UCL-uttåget mot Milan. Här får man en 3-1-seger mot Forest. Frida, du var på plats där också, va?
Ja, det var jag. Det blev en hel helg i London på två olika arenor. Ja, alltså Antonio Conte, han hade ju definitivt prytt första sidorna om det inte vore för Gary Lineker. Och det roliga är ju att det hade berott på deras frispråkighet. I Contes fall så tyckte jag nästan det var lite roligt hur han besvarade Richarlisons, ja, Richarlisons kritik eller gnäll eller vad man ska säga över att han inte har spelat särskilt mycket denna säsongen, och han kallade säsongen för skit också efter Champions League-uttåget. Och då instämde Conte och sa att ja, hans säsong har varit skit, vilket jag på ett sätt kan tycka är lite hårt, men när man samtidigt ger Richarlison chansen då från start så blir det ju faktiskt lite roligt. Och jag tycker att Richarlison verkligen tar chansen här. Han är ju nära redan efter 3 minuter och göra 1-0, eller han gör 1-0 och sen så av någon obegriplig anledning så är han offside. Jag försökte sitta och titta, var är den här offsiden någonstans? Men det var väl någon liten tå eller ja, halv centimeter som var på fel sida, annars så hade det målet godkänts. Men överlag så tyckte jag att hans rörelsemönster var väldigt bra, alltså ganska kul när man tittar på hans touchmap för själva matchen, att han är i stort sett överallt, vilket gör att han öppnar upp ytor också för Harry Kane, som ju också gillar att vara lite mer sådär mobil. Sen med det sagt så Nottingham Forest var ju lite grann som i Fulhams fall, att Forest hade ingenting att sätta emot under första halvleken, saknade helt intensitet och energi, så att det var nästan bara för Tottenham att göra sin grej på något sätt, och sen så fick man in de där målen och då kändes andra halvleken ganska lugn. Så att detta var ju exakt vad Tottenham behövde. Dejan Kulusevski på bänken då i och med att Richarlison gick in i startelvan. Jag tycker väl att det hade varit lite grann hugget som stucket huruvida man hade bänkat Hongminsson eller Kulusevski, för båda har ju kanske inte prickat formen riktigt de senaste veckorna. Men Kulusevski kommer in och sen så orsakar han ju faktiskt en straff mot slutet som lyckligtvis inte går i mål. Så att det är Fraser Forster som räddar till och med IU's försök. Men ja, totalt sett en bra eftermiddag för Tottenhams del. Jag är väl inte övertygad om att de är helt tillbaka än efter en seger med 3-1 mot Nottingham Forest, men det var ju definitivt det här de behövde.
Jag tycker ändå man kan läge att ändå ge lite ros också till Fraser Forster, som jag i alla fall jag var stenhård mot efter första matchen. Det här kommer ju kollapsa. Han har ändå steppat upp och faktiskt ser ut som en bra målvakt, inte bara för att han löser straffen i slutet, men i övrigt också.
Ja, han var ju en väldigt bra målvakt för några år sedan med SA15, och sen har ju liksom, ja, där blev man delvis petad. Han var väl en runda i Celtic också, men jag kommer ihåg det SA15, några säsongen, det är ju några år sedan nu, men ändå, han var ju helt omöjlig att göra mål på ibland. Han var ju helt sanslös faktiskt, och ändå gjort det här bra, och nu är väl ändå Hugo Lloris, ska väl vara tillbaka efter landslagsuppehållet, tror jag. Så det är ju ändå inte så många matcher kvar med Forster. Man har ändå gjort det bra och tagit ändå chansen. Som du säger, i början så var man ju väldigt orolig och tänkte det här kommer släppa 3 bollar varje match. Men så illa blev det inte i alla fall.
Som sagt, seger för Tottenham som befäster då fjärde platsen uppe i toppen. Som sagt, vi kommer köra lite rappare här genom matcherna här, för vi vill ju ha med Fridas åsikter om så mycket som möjligt innan vi måste släppa iväg det på ett...
Vi är som match of the day nu, alltså att de hade kortat ner det till 20 minuter istället för en och en halv timme vanligtvis. Det är den versionen vi får höra nu, så får ni fylla i alla luckor sen.
Ja, men det är ju det. Alltså, alltså, även om du inte har programledarrollen, du är ju liksom lika bärande som Gary Lineker på det där programmet.
Det var ju väldigt, det är ju väldigt snällt.
Ja, alltså, att det blir lite för Gary Lineker löst match of the day när jag och Samuel ska ratta efter sen. Alla har tackat nej och ja, nej, det löser sig ändå. Men ska vi vidare till ett lag som visar ännu en gång hur ologiskt fotbollen kan vara, kan man väl säga. För att det här Liverpool då besegrade ju alltså Bournemouth med 9-0 tidigare den här säsongen. Sen har det gått, varit ett fullkomligt haveri fram till dess, mer eller mindre efteråt. Och sen så var det den 7-0-segern mot United, och man, som också var någon sorts liksom bugg i alltihopa. Man tänkte, ja men det kanske det vänder nu. Nej, och såklart inte har vänt. Förlust 1-0 borta mot The Cherries. Ja, Frida, såg du det här komma?
Ja, men gjorde man inte det lite grann ändå? Jo, jag vet väl att vi sa att Liverpool är nog inte tillbaka till 100%, men att 7-0-segern mot Man United var ju möjligtvis ett steg i rätt riktning. Ja, det här var ju 10 steg i fel riktning. Alltså deras pressspel var ju icke-existerande, och bortsett från deras hot på fasta situationer så skapade de ju inga chanser i stort sett. Det var ju Bournemouth som var organiserade utan boll i sitt 4-4-2, och Bournemouths intensitet på mittfältet och direkt het, kan man säga så ens, i anfallet. De gjorde det väldigt svårt för Liverpool. Och en sån som Andy Robertson, som kanske var planens bästa spelare på Anfield förra helgen, ja, nu var han ju absolut inte det, för att Ouattara höll ju honom i stort sett anonym egentligen. Så att, ja, och sen när matchen närmar sig sitt slut och Liverpool på något sätt ska försöka skapa tryck då mot Bournemouth som har ledningen, ja men då droppar Bournemouths yttra ner och de bildar en sexbackslinje för att på något sätt, ja men bara stoppa eller i alla fall begränsa hoten från Liverpools kanter, och ja, då är det som att de kör fast helt. Så att, ja, jag vet inte alls vad som försiggick i deras huvuden inför den här matchen, men de verkade ha trott att det här skulle bli en promenadseger, men så blev det verkligen inte.
Vi har en lyssnarfråga man kan slänga in här också från Anton. När hoppar ni på Bournemouth-tåget? De kommer ju klara sig kvar. De imponerar ju, men anledningen att tippa ner dem är väl att det är så mycket andra lag som också känns som att de inte ska kunna åka ur egentligen.
Precis. Ja, men exakt. Alltså, sett till, jag tycker jättemycket om Gary O'Neill, och jag känner att vi ändå har pratat en hel del om Bournemouth under säsongen och hyllat dem om vartannat, just för att de... Alltså, hur ska man säga? Alltså, de känns väldigt välorganiserade jämfört med många andra lag. Men problemet är ju att deras trupp möjligtvis då inte har lika mycket kvalitet som några andra trupper. Men å andra sidan, så kikar man här nu på januarifönstret, så de spelarna som har kommit in har ju ändå sett hyfsade ut. Eller de har ju lyft i alla fall Bournemouth. Så att det är inte omöjligt att de klarar sig kvar, absolut inte, jag utesluter inte det. Det är bara frågan, när man precis hade vant sig vid tanken på att Bournemouth för Southampton i alla fall, de åker väl ur. Så helt plötsligt så inser man att man kanske får hitta 3 helt nya kandidater som ska åka ur. Så det är inte lätt, det förändras ju ständigt varje vecka.
Kan jag bara flika in med att det var en häpnadsväckande usel straff av Mohamed Salah. En av de sämre jag sett på länge faktiskt.
Ja, det var snack om att missa.
Ja, det var inte ens nära liksom, en meter över åt sidan liksom. Och Liverpool har ju nu, de har Real, Manchester City, Chelsea och Arsenal på rad nu. Och det känns väl...
Seger, 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 seger.
Ja, lite så, för att de är ju mycket bättre i de typen av matcherna när, liksom, när motståndet är bättre och till exempel de spelar på Anfield och de får upp den här stämningen från fansen och allting, än de har varit. Typ de har förlorat borta mot Brighton, Wolverhampton, Brentford, Bournemouth. De har jätteproblem mot de lagen som kanske står lite lägre. Ibland kanske inte Brighton jag till exempel, men Bournemouth som nu ändå gjorde det och så. Och som Frida var inne på, det är inte ens en slutforcering. Det är ingenting bara på slutet. De är inte ens nära att få in kvitteringen förutom straffen. Det måste ju Klopp verkligen kolla på, för att nu ska de ju jaga mål mot Real och rätt så rejält.
Nej, det blir väldigt intressant att se vad de gör nu. Men som sagt, det här var ju ett fall i helt fel riktning för Liverpool i alla fall, som ja, nu tappar mark i det man ändå får kalla att det fortfarande ändå är en kamp för fjärdeplatsen. Och de är ju fortfarande med i den, ska sägas. Det är ju 6 poäng upp till Tottenham med en match till godo också. Men då måste man ju börja ta poäng även mot de sämre lagen, vilket Liverpool har väldigt svårt för den här säsongen. Vi tar oss till, vad sägs om Old Trafford, Frida? Där vi har 0-0 mellan United och Southampton. Men framförallt så har vi en Casemiro i tårar. Nu väntar 4 matcher till avstängning, väl det som rapporterats, i och med att hans andra direkta röda kort den här säsongen. Det kan man tycka är hårt, känner jag, för den satsningen. Sen så känns det väl ändå som att det kortet i sig är korrekt, eller vad säger du?
Ja, rätta mig om jag har fel nu, men han fick väl inte ett enda direkt rött kort under alla sina matcher i Real Madrid. Stämmer det?
Alltså, det stämmer nog, ja.
Ja, precis. Och nu har han alltså fått 2 röda kort inom loppet av, ja, det känns som ingen tid alls. Det måste vara en månad väl. Tycker att alla månader flyter ihop. Han är ju den första Man United-spelaren som får 2 röda kort till och med under en och samma säsong. Sen Nemanja Vidic, tror jag, 2013-2014. Så att han skriver verkligen historia här, Casemiro. Ja, och det är ju, först och främst är det ju ett jätteavbräck för Man United. Sen hade ju, ja, Southampton öppnade ju den här matchen, eller inledde den väldigt pikt och skapade en hel del framåt, men man kan väl någonstans säga att det är en sån här match som Man United möjligtvis hade vunnit om de hade haft 11 spelare på planen, att de successivt hade tagit sig in i matchen. Och man kände väl lite också tidigare under veckan att de studsade tillbaka delvis mot Real Betis, även om de inte är, ja, det är inget storlag på det sättet, men jag tyckte ändå att det på något sätt var ett litet svar i alla fall efter den här kollapsen mot Liverpool. Men nej, så blev det ju inte riktigt nu mot Southampton. 1 poäng är väl inget man är jättenöjd med på hemmaplan, men med en man mindre så får man kanske bara vara nöjd och gå vidare. Men självklart så är ju tappet av Casemiro jättestort. Och ja, huruvida det är rött kort eller inte, det är ju Anthony Taylor som ändrar sig efter att ha kikat på skärmen, och det blir ju en farlig satsning. Sen å andra sidan så kan man hävda, precis som i Erik ten Hags fall, att det sker ju så otroligt många tacklingar i Premier League varje vecka, och många av dem blir inte rött kort som kanske är liknande. Och absolut, alltså, det vi strävar efter är ju att det på något sätt blir någon jämnhet i själva domsluten. Men nej, det är kanske rött kort, men ja, hårt mot Casemiro på något sätt att ha fått 2 nu i alla fall. Jag tyckte väl i alla fall att det andra för några veckor sedan, jag tyckte nog att det var lite hårt ändå faktiskt.
Alltså, det blir ju väldigt hårt när det är sådana extrema avstängningsföljder. Alltså, jag tycker absolut inte det är en 4 matchers avstängning. Det borde, den liksom följden på direkta röda borde ju ligga i att det verkligen är saker som är utanför där i spelet. Här är en misstimad tackling, det är ett rött kort i stunden, absolut, det kan man köpa. Men jag tycker att det blir väldigt hårt när man ser på konsekvenserna av det. Och sen är det ju intressant att Casemiro har blivit någon sorts inverterad Diego Costa. För att när Diego Costa hängde runt i Spanien, då tog han ju rött i varannan match nästan. Sen när han kom till England och gjorde samma saker, han fick ju aldrig rött, han var ju helt osynlig för domarna. Och Casemiro är tvärtom. Han har gått omkring med osynlighetsmantel i 10 år i Real Madrid. Han lyckades aldrig bli utvisad vad han än gjorde, för han låg alltid på rätt sida gränsen. Gränsen ligger annorlunda i Premier League. Och här sitter vi på något sätt. Sen är det ju såklart tillfälligheter som ger honom både det första och det andra på ett vis. Men ändå. I övrigt av matchen finns inte så mycket att säga egentligen, va?
Nej, jag vill bara klargöra också att jag tycker ju att det är, jag tycker att det är rött kort, men precis som du säger så blir det på något sätt ett väldigt högt fall just i för hans del med 4 matchers avstängning. Men nej, det finns väl inte så där jättemycket att tillägga kring matchen mer än att båda lagen hade sina chanser. Då Bruno Fernandes hade ju ett väldigt bra skott som Basuno väl vinklade i stolpen, om jag inte minns helt fel. Och givetvis hade Ward-Prowse också en frispark som höll på att gå i mål. Men ja, 0-0.
Även stolpskott av Southampton, Walker Peters efter en hörna. Väldigt fint skott som hade, ja, kunde lika väl smitit in ju.
Marcus Rashford drog en rövare också.
Ja, den var ju patetisk faktiskt att se. Det, att han inte får gult kort heller är ju... Ja, jag blir bara trött på att se sånt där från alla spelare. Det är faktiskt pinsamt. Vi pratar alltså om en jättefilmning där det inte ens är någon beröring och han lägger sig ner 2 steg efter. Nej. Skärpning, Rashford.
Du ska ju iväg på äventyr, Frida.
Ja, precis. Det blev ett kort inhopp för min del. Men ja.
Vi får se det som en homage till Match of the Day.
Ja, precis. Exakt. Jag ställer mig i samma ringhörna som Gary Lineker, helt enkelt. Det är så det är. Men rimligt. Kör hårt. Vi hörs.
Ha en fin resa, Frida. Så hörs vi av.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, som sagt, vi skickade iväg Frida Fagerlund på ett tåg. Ni som undrar vad vi pratar om med Match of the Day och hela det här, så är det ju det att det har ju varit en stora snackisen i England under veckan i och med att BBC sparkat Gary Lineker för att ha då, ja, enligt dem uttryckt sig lite för politiskt på sociala medier, och något som jag har fått många att rasa, och flera fotbollskollegor som tagit hans parti, och det blev ju rekordtittning på Match of the Day i helgen och rekordkort Match of the Day utan varken intervjuer eller experter som de ville ha.
Nej, det var 20 minuter istället för 1,5 timme, och ja, det har ju liksom dominerat i England här. De är ju också så här, de är ju ett gammalmodigt land på det sättet liksom. Där är det ju att man samlas och kollar på Match of the Day på lördagskvällarna. Vi har ju liksom inte den typen.
Fotbollskväll hade väl ett...
Ja, men det är liksom 10 år sedan vi var på den nivån. Vi har ju liksom inte riktigt det. Och det finns ingen så här... Det är klart att Viaplay och sen Premier League här, de sitter och sammanfattar med alla målen på söndagskvällen. Men det är liksom så här, det är rappt att gå på max 10 minuter kanske liksom.
Alltså Match of the Day, alltså sammandragen är också långa och väldigt matiga.
Ja, det kan ju vara en kvart om en match liksom.
Sen är också skillnaden att då har du ju 16 matcherna, så är ju alla förutom en mörkade, så att du inte kan se dem i tv.
Ja, inte ens en, det är ju ingen som visas klockan 16 i England.
Ingen?
Nej, klockan 16 i England är 0 som visas, tror jag.
Men jag trodde det var en som visades.
Ja, det kan vara en eller noll. Ja, det är någonting av det.
Vi hör själva att det här kommer att spåra ur fullkomligt när vår Gary Lineker har försvunnit.
Men jag tror att redan när ni kanske lyssnar på det här, så kanske han redan är tillbaka, och på lördag igen så kommer allt vara som vanligt. Det är känslan i alla fall.
Jag har fått ett lukrativt erbjudande från en annan part här också. Det var ITV som var inne och
tänkte. Ja, okej. Okay. Gary Lineker kunde ju då gå på fotboll i lördags i alla fall istället, kan vi bara konstatera, om vi också ska prata om matcherna. För han satt ju på läktaren på Leicester-Chelsea. Ja. Det är inte så ofta han kan göra det annars kanske.
Kul för Gary Lineker. Nej, men Leicester-Chelsea går väl till då. Där Chelsea tog 3 poäng, och det verkar väl som att den där CL-vinsten för Graham Potter, den betydde nog extremt mycket. För det här var ju ett Chelsea som såg piggar ut igen, som också gör mål. Det är 3 mål framåt, och det är ju inte någonting man har vant sig vid med Chelsea den här säsongen.
Nej, det måste vara en av deras målrikaste matcher den här säsongen, vad det säger en del. Ben Chilwell gjorde mål här mot sin gamla klubb, firade med att hetsa hemmasupportrarna lite. Det, jag vet inte riktigt varför han gjorde det. Det var ju några år sedan han lämnade, men han fick säkert höra en del kommentarer längs kanten kanske. Det var otroligt fint avslut måste vi dock säga. Det är ju, ja, det bollen, vem det nu var som slog in den, var det Koulibaly kanske? Det är ju liksom, det är ju inget inlägg egentligen, det är bara en liksom en räddstig spark som råkar liksom hamna framför Kilo, eller så drar han in den sen, ja. Jag har ju varit kritisk till Danny Ward tidigare i den här podden och kommer fortsätta vara det, för att ja, jag tycker kanske att han ska ta den. Jag vill inte ta någonting ifrån Chilwell, men avslutet är inte jättehårt, det går rakt mot honom. Ja, sen Kai Havertz målskytt igen, och det var lite kul för att han firade ju knappt det målet. Jag vet inte om, alltså han kände sig kanske säker på att han var offside, men det var inte ens nära offside. Och ja, det så är det lite märkligt. Det var ändå så här ett 2-1 mål, väldigt viktigt, precis innan paus. Han har haft en tuff säsong. Jag tänkte att ja, men liksom han, ja, borde firas mer, tänkte jag ändå. Det var ju ett väldigt fint mål också, fantastiskt mål av Enzo. Och sen det avslutet av Havertz, det är ju liksom lite den Havertz vi såg i Leverkusen en gång i tiden som fick Chelsea betala. Det är ju det här han ska göra liksom.
Det är ju intressant också, han ger ju verkligen också samma trebackslinje chansen här, Potter, när han spelar Kukureya, Koulibaly, Fofana igen och Badia Chile då på bänken istället. Och ja, onekligen, det här var ju viktigt för dem på alla sätt och vis att få en seger här också nu. Det känns som att det kanske lossnar, nu ska vi ju inte ropa hej igen kanske, det kan hända mycket fortfarande och många matcher kvar och fler matcher för Chelsea att hamna i någon form av kris igen, men just nu så mår de ju ändå ganska bra och det finns positiva tendenser och ja.
Jag vill bara flyga in då att några som inte mår bra är ju faktiskt Leicester. Det här var ju deras fjärde raka ligaförlust och är ju verkligen indragna i bottenstriden igen.
Det är de.
För att, jag menar, de vann ju med 4-1 mot Tottenham och då kände man, oj, det finns mycket kvalitet i det här laget. Även om Tottenhams försvarsinsats i just den matchen kanske inte var den bästa, men så här, och det finns ju kvalitet. Men nu är det ändå fyra raka och det är bara några poäng ner till strecket. Det är ju liksom, ja, vi har sagt det många gånger, den här truppen är ju också för bra att åka i. Har du spelat som James Maddison ska du inte åka i Premier League egentligen. Men det ser ju inte bra ut. Absolut, Chelsea hemma, även om Chelsea är dålig form, är tufft. Men det är oroväckande. Och de åkte ändå ur FA-cupen också mot Blackburn här tidigare också. Nu liksom ett championship-lag och nej, alltså Leicester kan mycket väl, vi pratade innan om att 15 och Bournemouth ser bättre ut och ja, att man byter varje vecka vilka som åker ur. Nu känns det nästan som att Leicester är ett av de lagen som riskerar att trilla ut mest istället. Det svänger väldigt fort.
Onekligen gör det där. Det ska ju säga att det var ett Leicester som inte var så tajmade i tacklingarna, eller Wout Fast fick ett rött kort i slutet, kanske skulle varit några fler. Var ju några tacklingar där och dueller som bland annat stämplingen på Joao Felix där som var, kändes kompatibla att kunna ge mer än vad det gav, om vi säger så. Vi har en fråga här också, är det från Fredrik Nilsson, är det omöjligt att nå topp 4 för Chelsea? 8 poäng om Chelsea vinner sin hängmatch, men då 11 matcher kvar. Vilken vändning det hade.
De ska ju ändå passera då Liverpool, Newcastle, Tottenham, Brentford, Fulham, Brighton. Det är alltså 6 lag som ska passeras. Och Brighton har väl typ 3 matcher mindre spelade än till exempel Tottenham. Ja, alltså då krävs ju att Chelsea vinner typ alla matcher resterande del av säsongen. Och det kommer de inte göra, för att nu är de också vidare i Champions League. Och då kommer ju Potte köra det absolut bästa laget och allt fokus där för att på så sätt rädda någonting. Jag menar, skulle de gå till en semifinal, final i Champions League, jag menar, har de lite tur med lottningen nu och få något lag som de ändå liksom kanske inte får till Bayern eller vilka det nu kan bli, utan få lite tur där. Jag menar att Milan, ja, de har en gruppspelare som kan absolut slå ut, till exempel Benfica skulle de väl kunna ha en chans mot. Och det blir säkert Benfica för en som ska återvända hem.
Ja, det är förutbestämt. Eller favoritrepris på och blir Real Madrid igen.
Ja, det är också kanske.
Vi får väl se, men Chelsea alltså har ändå saker att se fram emot här under våren, det kan vi lugnt konstatera. Det får man väl ändå säga att City har också, även om de inte har tagit in någon mark här på Arsenal. De fick ju en seger trots allt borta mot detta inte träna Crystal Palace. En 1-0-seger tack vare en straff från Erling Braut Haaland. Säkert skönt för honom att vara i målprotokollet om inte annat.
Ja, jag har tappat, vilket mål var det här ens nu? Ja, det, 28 eller 29 eller jag har tappat räkningen.
Det beror på hur du räknar, om du räknar i alla tävlingar.
Nej, inte eller i ligan.
I ligan, ja. Det är så många ni är uppe, inte upp. Jo, det är 28 när jag gjorde han om det. Jag trodde han var på 25 fortfarande.
Ja, det du ser.
Det är helt makalöst.
Ja, det var kanske inte den liksom, ja, en stabil seger för City, kanske inte den liksom bästa fotbollen, men sen ja, vill ju bara lägga till att Palace, ja, detta inte ett sägande Palace, tredje matchen i rad utan ett enda skott på mål. Man har fortfarande inte vunnit 2022 i Premier League. Senaste segern kom på nyårsafton. Och nu är man ju faktiskt rejält indragna i den där bottenstriden också. För att, jag menar, Everton vann och Bournemouth vann och helt plötsligt så närmar ju de sig bakifrån rejält där nu, och Palace, ja.
Det är 3 poäng i sträcket nu.
Ja, och det finns ju ingenting som indikerar på att liksom, det kommer vända här just nu. Alltså, jag vet inte om det till och med är så att Vieira borde hänga löst, eller vad tycker du, Makoto?
No, den är svår också. Vet. Det känns som att man måste bli ännu mer insyltare, men det, alltid är det också när du sparkar en tränare. Då måste du ju ha en tydlig plan vad du ska ersätta med.
Mm.
Jag ser inte att Palace skulle ha en sån plan. Vadå? Jesse Marsh? Alltså, till exempel. Det är väl det jag skulle kunna se framför mig, typ. Ja. Skulle kunna dyka upp där. Men nej, jag tror nog att de kör på. Vieira är ju ett långsiktigt val.
Ja.
Jag tycker att man såg väldigt positiva tendenser i början av säsongen. Men här och nu så har det ju, jag har blivit någon sorts dvala. Jag tror inte att Crystal Palace kommer åka ur Premier League. Jag gör fortfarande inte det.
Nej, det är ju många lag som ska passera då, såklart. Och sen, ja, det är ju straffen, där var väl inte så mycket att säga om. Det är jävligt klumpigt av Olis att gå in så. Du har liksom försvarat dig bra i 75 minuter mot City, och så går du in och tar den. Det är liksom rätt ofarligt läge dessutom att ta den. Det är liksom ändå precis ytkanten av straffområdet liksom, vid kortlinjen. Det är så här, ja, det är ju, det är bara dumt att ta den när du har liksom gjort ändå, ja, jag menar 0-0 för Palla, som de hade liksom orkat hela vägen, hade ju ändå varit ett bra resultat mot City. Men ja, City hade nog också, ja, det är ingen dålig match för dem, men ja, de tar 3 poäng där de ska göra. De hade säkert lite fokus på det. De har ju viktiga matcher på tisdag kväll mot Leipzig.
Ja, som de dessutom behöver vinna då, eftersom man har varit bara ett kryss i första. Angående Crystal Palace, de har ju chans att stå tillbaka redan nu i veckan. Det är ju onsdagsmatch för dem mot, ja, det är onsdagsmatch för både City och Palace nu när jag tänker efter. Men mot Brighton and Hove Albion.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Är det de möter då, och ett Brighton då som är, känns som storfavoriter hemma mot det här Palace. Men det är också ett Brighton som tappade poäng i helgen. 2-2 bara borta mot ett Leeds där Patrick Bamford såg ut som sig själv igen.
Ja, det var hans andra ligamål den här säsongen. Det var ju säkert välkommet. Det jag mest tar med mig från den här matchen dock är ju Brightons 2-1 mål. Där det är alltså 3 studsar på Leeds-spelare innan Jack Harrison på... Det ser så konstigt ut när han liksom sparkar in den i eget mål. Jag förstår inte riktigt hur det går till. Sen kan vi ju säga att Jack Harrison revanscherar sig själv rätt ordentligt med sitt 2-2-mål. Jäkla snyggt bortre krysset där. Så att, ja, det var rätt svängig match faktiskt. Och Brighton, ja, Mittoma med nickassist, Makoto. Vad säger du om det?
Ja, han gör ju det mesta. Han gör det mesta just nu. Jag tycker han är... Alltså jag vet att man har suttit och hypat Kaoru Mitoma förut, men alltså inför säsongen såg man ju aldrig att han skulle ha den här effekten som han haft. Det är väldigt häftigt att se ändå att han tagit för sig på den nivån han har gjort. Han är ju uppe jämsides när man tittar på antalet mål den här säsongen, jämsides med Shinji Okazaki från säsongen när Leicester vann hela Premier League. Och har då alla möjligheter att bli den bästa målskytten under en Premier League-säsong i Japans historia i alla fall, man ser till Japan. Det är inte så många som har öst in mål på Premier League-scenen från Japan.
Nej, och det borde han väl slå, det ändå. Ja, Brighton har ju rätt många matcher kvar just, för de har ju halkat efter lite där med hängmatcher. Och McAllister, målskytt igen, är ju en jäkla fin spelare. 7:e målet den här säsongen nu. Tycker han har varit fenomenal faktiskt,
ja.
Framförallt efter VM alltså.
Ja, men det är ju en av säsongens stora genombrottsspelare, ja. Och det är ju det som är häftigt med Brighton också, att det är så många som fått genombrott. Absolut, spelare som Pascal Gross och Solly Marsh tycker jag mer skiner sett till, alltså vad heter det, miljön de är i. De lyfter som spelare av att vara i en sån miljö. Men alltså spelare som McAllister och Mitoma är, och ja, Caicedo och så vidare, det är spelare som är genuint väldigt, väldigt bra. Och mm. även skulle vara i andra miljöer.
Och sen, vi var inne på det redan förra veckan, men Jason Steele stod ju faktiskt mål igen nu. Är Robert Sanchez petad för gott, eller?
Alltså, jag vet inte.
Det såg man ändå inte komma. Jag menar, Sanchez hade varit helt ordinarie. Alltså, även under Potter, för det var Potter som såg till att han petade Matthew Ryan där. Och sen har ju ändå liksom Sanchez stått hela tiden innan under De Zerbi sen han tog över. Och ja, han har ju varit med i spanska landslaget, och det kan man ju såklart diskutera, men är ju liksom ändå så en erkänd bra målvakt liksom. Kanske inte den yttersta nivån, men Jason Steele, ja, det var ju något ingripande som jag också kände att, ja.
Men det är så här, man blir ju glad att se honom, alltså nu blir man ju lite så här påverkad av att alla spelare som på något sätt medverkade och framstod väldigt liksom, alltså humana och jordnära i Sunderland till Adair-dokumentären har man ju en viss förkärlek för. Och Jason Steele ingår ju i den kategorin att man vill ändå honom väl på något, det går bra för honom. Man blir väldigt glad att se honom få chansen i Premier League, måste jag säga. Och att han verkligen tagit den också till viss del då. Ja, sen kanske han är en del av någon sorts mindgame mot Robert Sanchez här, vem vet. Men likväl, han får spela och gör det ändå tillräckligt bra. Ni som satt och funderade, men nu ska han hålla på och prata om japaner igen. Det finns ju faktiskt en svensk som gjort mål i den här helgen. Vi får ju absolut inte förglömma att Alexander Isak kanske gjorde en av sina bättre insatser i Newcastle-tröjan när Newcastle besegrade Wolverhampton med 2-1. Till att börja med att han gjorde mål.
Ja, skönt för jätteviktigt. Vi har ju också en trupp här nu som ska tas ut av Jan Andersson på onsdag. Alla vet ju såklart att Isak kommer vara med där, men det indikerar ju ändå att det närmar sig matcherna också. Jag menar, om det är en Kulusevski, pratar om att han har droppat i form, så är Isak snarare stegat upp istället, och det är ju jätteviktigt framförallt för landslaget. Men ja, nu känns det ju ändå efter den här insatsen, nu ska ju Isak få spela helt enkelt. Alltså jag gillar Callum Wilson, men det här var en jättefin insats. Det var inte bara målet som du sa, utan det var ju framförallt den första halvleken var han ju väldigt bra. Jag tröttnade väl lite på slutet, blev utbytt. Och då fick en annan inhoppare också göra mål igen. Det var ändå ett tag sedan med Almiron som satt segermålet.
Ja, som hamnade på bänken här också. Ja. Och det var väl kanske en signal också att han behövde leverera, och det gör han ju här. Det här var ju framförallt otroligt viktigt för Newcastle att få 3 poäng och lite mål framåt. De har haft otroligt svårt på sista tiden med just det.
Första ligasegen så 15 januari, nästan 2 månader.
Och ändå ligger de femman. Jättebra häng på fjärde.
Det säger någonting om deras höstsäsong framförallt. Men
säger också någonting om allt som pågått runt omkring. Verkligen. Det är ju egentligen ingen klubb som varit fläckfri där uppe.
Nej.
Och det är ju därför att vi har en så pass öppen strid om fjärdeplatsen som vi ändå har. Newcastle som alltså har 4 poäng upp till Spurs, 2 hängmatcher på Tottenham.
Vi kan ju också dock prata om att Casemiro fick ju sitt andra kort, röda kort. Nick Pope kunde ju enligt en del också fått säsongens andra röda kort, och det inom loppet av bara några veckor. För att det inte ens blir straff när han drar ner Raul Jiménez där i första halvleken i ställning 0-0, det är ju... Nej, jag vet inte, jag orkar inte bara med domarna ibland. Alltså, om det ska vara rött kan man väl diskutera då, men liksom, hur kan man... Jag menar, det står ändå 0-0 då. Jag vill inte förringa någonting för Newcastle, men det blir ju en helt annan typ av match om Wolves ändå får den straffen, gör mål på den. Jag liksom fattar inte ens hur man kan missa det när vi har VAR. Eller de missar väl inte det, de anser väl att det inte är straff, vilket jag tycker är helt obegripligt.
Mm. Nej, det är mycket man kan ifrågasätta, så att säga. Utan att försöka fastna för länge i den här domardiskussionen,
ja,
man gör. Så absolut, det går att argumentera för att Nick Pope skulle ha dragit på sig något mer än vad han gjorde i det där läget. Onekligen är det så. Vi har lite fler matcher att avhandla innan vi går in på lite frågor. Som sagt, lite rappare format idag än vad det brukar vara. Som sagt, ser det som en hyllning till Match of the Day, Gary Lineker. Everton-Brentford, viktig seger för The Toffees där, 1-0 seger. Dwight McNeil som drog igång där tidigt. Säkert många som satt där med fulla Brentford-lag i sina, och kaptensbindel på Ivan Toney och allt vad det var i fantasy inför deras så kallade double game week de hade. Ni som vet, ni vet.
Många som hade 2:an på stryktipskupongen kanske.
Ja, den också. ja, det var mycket, mycket olika saker som gjorde att folk tänkte, men vad hände här när Brentford och allt? Och inte får med sig någonting alls från Goodison Park, men ja.
Nu är Everton uppe på säker mark för stunden igen. Det går snabbt.
Ja, verkligen. Det var ju 12:e. De hade ju 12 raka matcher där Brentford utan förlust ju. Och så blir det, släpper man in ett mål efter 35 sekunder.
Det är då man förlorar mot Everton.
Ja, det är då man förlorar. Så liksom ett mål efter 35 sekunder, och så blev det inte så mycket vi heller. Och det känns ju också, det är lite kul. Nu var det McNeil, gammal Burnley-spelare. Det känns som varje gång Everton gör mål just nu så är det en gammal Burnley-spelare. Det finns ju också några där i
marken. Ja, det är ju ganska många gamla Burnley-spelare.
Ja, jag vet. Men det är ändå kul att det är de som liksom levererar på någonstans. Det är väldigt fint att avsluta McNeil, får vi ju säga. Ja, sen ja, för Everton, jag var inne på det tidigare, för de handlade ju bara om att ta poäng liksom. Och de har blivit lite varannan matchlag. De liksom vinner den ena och förlorar den andra, och ja, men
det räcker ju. Om de vinner ibland så kommer det räcka. Det gäller att inte hamna i någon form av liksom.
Det var det de inte gjorde under Frank Lampard, för de vann de nästan aldrig liksom. Så det räcker ju, som du säger. Ta någon tre poäng här och där, och samma mot Brentford, det är ju jätteimponerande. Ja.
Men om man tittar på just liksom hela Premier League-tabellen, det är faktiskt bara två lag som inte har tagit minst en seger under de senaste 5. Och det är Palace som var inne på förut, och Nottingham Forest som börjar ha problem att ta poäng här nu också, och också är insyltade på allvar igen. Men i övrigt så alla lagen som är under strecket just nu har segrar inom liksom senaste matcherna. Det är mycket ge och ta poäng mellan de här, och det är därför vi har den helt fantastiska bottenstrid som vi har just nu.
Det är ju det som är så kul, för det brukar ju alltid vara något lag som har avhängt liksom, ja. Ligger sist ju. Men nu är det så här, och det har man tänkt några gånger om Southampton till exempel den här säsongen. Men så helt plötsligt vann de ju mot Chelsea, tar poäng på Old Trafford och så vidare. Så att det är ju det som är så kul ändå, att ingen är avhängd. Och som sagt, vi var inne på det, att nu får vi till och med räkna med Palace till bottenstriden, och då är det ju typ 7-8 lag som är inblandade helt plötsligt.
Och ett av de lagen är West Ham United. Då kommer vi till vår sista match som vi har att avhandla här denna vecka. West Ham som spelar 1-1 hemma mot Aston Villa. Det blir en krisresultat i sig. Ett Villa som ändå tycker tar steg i rätt riktning sen Unai Emery kommit in. Ollie Watkins i väldigt fin form inleder målskyttet, och sen Said Benrahma från straffpunkten som löser 1-1 för The Hammers. Och då håller väl sig David Moyes kvar ännu en vecka. Det är väl lite det man får.
Han gör ju det. Och så vann de också bort ner på Cypern i torsdags.
Ja, just det. Också.
Så att det spelade väl in såklart kanske. De lär väl gå vidare där nu. Som du säger, nej, han kommer väl överleva även. Nej, för nu har de ingen match nästa vecka heller, förutom Europa. De är lediga i PL, så de har ju inget mer innan landslagsuppehållet. Och då är väl, ja, ska man sparka honom där? Ja, jag kände ju efter förra veckan att de borde sparka honom. Jag vet inte om jag blev så mycket klokare efter 1-1 mot Villa. Liksom. Det är väl egentligen en match de ska vinna så sett. De hade en del chanser ändå, och Villa ändå så här. Det är väl ett av få lag i den här ligan som faktiskt inte har så mycket att spela för just nu. De är inte indragna i bottenstriden, och det är för långt upp till Europa. Liksom. Så det är väl en sån match hemma man då kanske behöver ta 3 poäng. Liksom. Sen är Villa, så här, som du säger, betydligt bättre under Emery. Men ja, Moyes, det är ju fortfarande, jag är ändå orolig för West Ham, för att de får ju ändå inte igång någonting liksom. Och han byter ofta också, det tycker jag alltid är ett tecken som inte känns jättebra. Han byter liksom spelsystem ofta, det är formationer och det är många spelare in och ut, det är liksom aldrig samma startelva. Det är klart det beror på skador och sånt ibland, men det är liksom inget gott tecken. Han hittar ju aldrig liksom spelarna. Det är klart att Declan Rice är sådana ordinarie, men sen är det så mycket, det är anfallare, det är Scamacca och det är Antonio och det är Bowen, och liksom byts så mycket hela tiden. Och visst, truppen är bred, men man måste ändå försöka hitta någon elva liksom, tycker jag.
Vi kommer in lite här på en av lyssnarfrågorna, vi ska gå över till dem från Reptilfanatiken och fråga hur länge till sitter Moyes säker, du tänker ledningen i Hammers, tack för bra podd. Ja, det är väl det. Jag tror att han sitter säkert en match, eftersom att de förlorar ju inte den här. Och de har vunnit i Europa. Och de verkar ju ändå ha, om de inte sparkat honom än.
Ja, då ska de ju göra det under landslagsuppehållet nu i så fall.
Man kanske sitter och väntar på det här då.
Jag vet inte, så att man får liksom. Men då är ju också, som du var inne på innan, vem ska ta över West Ham då? Ska det bli Jesse Marsch?
Det är den andra delen av frågan. Vilka är mest troligast att ta över? Och det är väl det som är frågan.
Ja, då blir det Jesse Marsch i liksom, i Hammers då, eller?
Jag säger Marcelino. Jag tycker de ska gå för Marcelino.
Big där. Sam, alltså inte jag då, utan
nej,
originalet.
Men ja, precis. Nej, det är ju det som blir frågan. Och då är det, ska du ta in en krisdoktor för sista omgångarna? Det är ju där man ska göra om de håller på att åka ur. Det är ingen långsiktig de kommer ta då. För det är inte läge då att börja starta någon sorts liksom anställningsprocess och börja intervjua kandidater och så vidare i ett sånt läge om de skulle sparka en tränare nu.
Nej,
matcherna som kommer.
För känslan är väl också att även om nu Moyes blir kvar nu och han håller dem kvar, så kommer han nog ändå få gå i sommar liksom. Att de gör ett byte då. Men då har du också en helt annan tid på dig att hitta någon annan. Då kan du liksom ta tid på dig att faktiskt utvärdera vem som är bäst. Det kan du inte göra här och nu, utan då får du ta några dagar på dig och helt plötsligt måste du bara bestämma det.
Ja. Återstår att se vad som händer i ett Hammer som alltjämt är indragna och insyltade i den här bottenstriden. Men det är ju många som är. Vi tar lite fler frågor innan vi rundar av dagens avsnitt. Jeppe B skriver: sprang Casemiro runt med ett frikort under sin tid i Real? Omöjligt att han har noll röda fram tills nu. Osynlighetsmantel heter det. Han kallades verkligen liksom Mr. Invisible. Så fort han hade ett gult, puff.
En sån Harry Potter hade.
Ja, precis. Ja, men då, så här, nej, jag ska inte göra något fuffens. Klick, klick eller vad han sa. Men det var den här kartan. Ja. Det var inte han hade kartan och mantel.
Ja, han hade manteln också. Ja. Ja.
Casemiro och det gula kortet. Det mantel på. Så var det funkade i Madrid i alla fall. Det är ju för sig en domardebatt där nu också efter det varbortgranskade 1-1 mål som Athletic Club fick bortdömt igår när Barcelona tog en 1-1.
Ja, men du har ju bättre koll på La Liga än vad jag har liksom, varför han kom undan med i Spanien än här nu, eller är det bara tillfälligheter?
Alltså jag tror det är mycket om det var ju roligt att den gången han blev utvisad med andra gult så var det en sån här jätteonödig grej som att du sparkar bort en boll med ett gult. Något sånt var det, så här, var det det här han får det andra gula för? Jag vet inte, många gånger skulle han haft ett rött, men det är väl också den här storklubbsbiasen som alltså både Real Madrid och Barcelona ska ju vara ganska lugna med att kritisera domarnivå i Spanien, med tanke på att det är ganska lätt för de här domarna att döma till fördel för de stora klubbarna. Ja. Och det här problemet finns väl lite överallt egentligen.
Ja, och sen i England är det fler stora klubbar på det sättet mot i till exempel Spanien då, ju där två dominerar totalt.
Ja, så är det. Fredrik Wallerström frågar: när får Gabriel sitt erkännande som en av ligas absolut bästa mittbackar? Frågan är väl om han inte varit den bästa i år?
Ja, nej, vad fantastiskt bra. Jag är också ofta konstigt nog har gjort mål i båda matcherna mot Fulham också. Det är ju lite speciellt som mittback. Ja. Nej, men han har ju varit jättebra tillsammans med William Saliba. Jag tycker väl att Saliba och Gabriel tillsammans har varit ligans bästa mittbackspar faktiskt. Jag menar Arsenal, ja, det är ju Newcastle som släppte in mindre mål än Arsenal, men Gabriel, nej, alltså han, efter framförallt att han blev petad till VM-truppen där ändå många trodde han skulle vara med i Brasilien, så har han varit fantastisk liksom, så det här året då, och ja, ofta ett hot också på offensiva fasta situationer, vilket är liksom extra plus för mittback såklart, när man kan göra lite mål och bryta dödläget, så att nej, står ofta rätt, och det märks ju när han är borta liksom, när han eller Saliba är borta, för att de har liksom, ja, Ben White får nog vara högerback, han kommer inte spela mittback helt enkelt.
Nej. Med det sagt, vi ska se om vi tar någon mer fråga också. Ja, hur kunde Pope inte bli utvisad? Ja, det frågade vi oss också. Vilket är ligans bästa mittbackspar, undrar även Claes.
Ja, det sa jag ju nu, vilket jag tyckte. Gabriel Saliba i så fall.
Exakt, så där har vi ett svar på den också. Jag är redo att hålla med sett hur den här säsongen har sett ut.
Ja, vi får ju
prata
här.
Jag har inte haft ett tydligt mittbackspar till exempel.
Nej, det är ju väldigt svårt att bedöma när Ruben Dias och Laporte typ spelar 10 matcher var
det,
liksom.
Det är svårt att slänga fram Varane Lisandro nu efter 0-7 mot Liverpool också, fast de är ju också med i diskussionen när de är som bäst.
Absolut. Och jag menar så här, Van Dijk pratar vi alltid om annars. Ja, han är ju en skugga av sitt forna jag delvis. Blixtrar ju också till i vissa matcher med att vara väldigt ljus som hans gamla jag, men som mot Bournemouth här nu så var han inte det, utan så väldigt stabbig ut istället. Så att, nej, den jämnaste nivån tycker jag ändå sett över hela säsongen har varit Gabriel och Saliba, för att de har också spelat hela tiden, så det är ju också enklare då att bedöma dem såklart. Som du nämnde, Varane och Martinez har ju varit i vissa matcher, men har ju också...
Ska man slänga in Botman och Kär?
Ja, Och då vill man ju slänga in Dan Byrne med, bara för att man älskar Dan Byrne.
Ja, för att han är vänsterback.
Ja, jag vet.
Och såklart man gillar Dan Byrne, det gör man ju. Vi har en fråga till, det är många som har frågat det också, och det är ju såklart, och det tänkte jag på nu när jag dubbade Frida till den här poddens Gary Lineker, så var det ju faktiskt lite oschysst mot Patrik Syk, som är ändå programledare och nyckeln och kuggen i maskineriet. Han kommer tillbaka, ni kan vara lugna, han är ifrån jobbet en sväng och vilar upp sig, men han kommer tillbaka till podden förr eller senare, det kan jag lova, så det behöver ni inte oroa er för. Med det sagt så har det blivit dags att runda av denna vecka Sportbladets Premier League-podd. Och jag och Sillypodden dyker upp igen i flödet i veckan. Och ni har väl inte missat vår nya poddsatsning Sportbladet Daily, en ny podd varje dag måndag till fredag med någonting hett från sportvärlden. Det kan vara allt från fotboll till hockey till, ja, vad som helst egentligen, som ni kan lyssna på där med undertecknad och kollegor som rattar. Så missa inte Sportbladet Daily om ni mot förmodan har missat det hittills. Med det sagt, stort tack Samuel, stort tack Frida, hälsar jag också. Vi försöker ropa där borta att någon åker tåg någonstans. Och stort tack alla lyssnare och på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.